Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator. Och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag. Därför startar jag den här podden för att komma med tips och inspiration till hur ni planerar ert bröllop. Allt för att ni ska få ert drömbröllop. Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller bara komma i kontakt med mig som koordinator, då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event. Och som jag sa förra veckan så är det dags för en frågepodd igen och jag tycker att det är roligt och det känns också bra för att ofta kanske det kommer frågor om saker som jag kanske har pratat om tidigare men det kanske blev lite otydligt eller så var det saker som jag kanske behöver fördjupa mig i och då är det ju perfekt att ha en frågepodd tänker jag så att vi kör igång på en gång och fråga ett kommer här. Vi ska vara i en lokal där man inte får ha några tända ljus, än mindre tomteblås eller isvacklor. Många har ju det tänt när man dansar sin första dans, vilket jag tycker är så fint. Har du några tips på andra saker man kan ha istället för det som kan passa under första dansen? Och jag blev så glad för den här frågan, för det är faktiskt väldigt vanligt att det är så hos lokaler att man faktiskt inte får tända ljus. Det är kanske inte riktigt lika vanligt, men att man inte får tända tomteblås eller isvacklor är faktiskt väldigt vanligt. Och det hände mig här nu i sommar när jag har varit på ett bröllop att jag fick ett mejl från en av gästerna dagen innan som skulle hålla ett tal där man då beskriver ett moment och hur han har tänkt att han ska utföra det här talet och där han då ska komma in med isfacklor och champagne och så skulle de poppa konfetti för att liksom överraska brudparet med det här. Och jag blev så glad att han skrev det här mejlet till mig innan för på lokalen som vi var i så var det väldigt tydligt i avtalet att man inte kunde ha några tomteblåsare i facklor. Och om man vill ha det på många ställen så kan man ju bara stänga av brandlarmet och man då utser en brandvakt istället. Men det var inte ett alternativ här för man kunde inte stänga av brandlarmet. Och skulle det vara så att brandlarmet skulle gå så skulle det bli utryckning. Och det går inte att dra tillbaka då även om det skulle vara ett falskt alarm och skulle kosta 10 000 med utryckning och såklart att det är onödigt med resurser. Så att om ni som brudpar vet att det här står i era avtal att ni kanske till exempel inte får ha eld eller tända ljus eller konfetti. Kom ihåg att säga det till era toastmaster så att de kan prata med alla som ska hålla tal på ert bröllop och berätta att det inte går. Och viktigt också om man ska vara toastmaster att man faktiskt får en överblick av allas tal och en förståelse för vad som ska hända i talet så att man då faktiskt kan avstyra. Om det då till exempel är så att man tänker att man ska ha in isfacklor till 100 gäster som då kan riskera brandlarmet. För att om man inte har varit toastmaster innan och inte riktigt vet att det kanske ens kan finnas en sån regel, så är det väldigt enkelt att missa. Så det är väl sak nummer ett i det här. Var tydlig med att det faktiskt inte får ha någonting sånt här till era toastmasters och gästerna, så att de inte hittar på någonting ändå. Men tillbaka till frågan då kanske, vad man kan göra istället. Och jag har haft bröllop där man inte fick ha konfetti till exempel, men man då valde att ha, det var som stavar med sidenband på längst ut som alla gäster satt och liksom viftade med. Det var svårt att förklara, kände jag nu. Men det blev faktiskt väldigt fint, och blev väldigt fint på bilderna också. För då blev det lite den här konfettikänslan, om man skulle vilja ha någonting sånt. Sen så finns det ju lampor också som man kan ha istället för eld, bara om man bara vill ha någonting som liksom glöder lite. Eller så tänker jag att man gör hela rummet väldigt mörkt, man bara släcker ner allting och sätter en spotlight som är väldigt skarp på dansgolvet som då ni dansar i. Det blir också väldigt fint, men det kanske också är lite mer beroende på när på året det funkar. För att man vill ju gärna då att det ska bli väldigt mörkt så att den här spotten blir tydlig. Så det kanske passar lite bättre från augusti och framåt, när det då är lite mörkare runt vid 11-tiden, då ofta den här dansen är, om man nu ska ha den på kvällen. Så det är saker som man skulle kunna göra istället för att ha några typ tomteblås. Eller så flyttar man dansen utomhus. Det har jag gjort jättemånga gånger och det blir väldigt, väldigt fint. Det är också väldigt bra om det är så att man kanske ska plocka undan i samma sal som man har ätit mat i till festlokalen, om man behöver lite tid för att rodda om det. Jättebra att gå ut och ha tårta och kaffe och dansen faktiskt utomhus. Kanske också lite hur vädret är och vart på året man befinner sig. Men tänder man upp lite såna här eldkorgar utomhus, och det är ju inte så länge man är utomhus. Och har man suttit där inne i ett väldigt varmt rum, så kan det faktiskt vara ganska uppskattat. Så det är ju också ett alternativ. Fråga nummer två då kommer här. Vi ska vigas borgerligt på en herrgård i Skåne, men vi hittar ingen info om vilka vigselförrättare som är bra eller dåliga någonstans. Vill ha tips att man får en som är så bra som möjligt. Yes, alltså detta med vigselförrättare, det är ju så himla personligt. Och jag skulle faktiskt inte heller bara gå på rekommendationer på en hemsida eller en grupp eller vad det är du kanske egentligen tänker i. För att du har ju egentligen ingen aning om ifall du prioriterar samma saker som de på den här hemsidan. Så att det skulle jag inte göra. Jag skulle inte ta rekommendationer från några som jag inte själv vet och litar på, att man faktiskt tycker att man har samma standard och samma prioriteringar på vissa saker. Så det jag skulle göra, det är att mejla kommunen som ni ska gifta er i och få en lista på vigselförrättare där. Och kolla upp dem lite då. Generellt för det första, så att de kanske står för samma saker som ni gör. Många vigselförrättare är politiker, och kanske så vill man inte ha någon som är politisk alls. Eller om man nu vill ha det eller kan tänka sig ha det, så kanske man inte vill ha någon som står för något helt annat än vad ni själva gör. Så att när ni har fått en lista då och skalat ner den lite till de som ni kan tänka er, så mejlar ni alla. För att först och främst bara få se tillgängligheten. Och sen så bokar ni in ett samtal med vigselförrättaren. För det här är ju personen som ska vara med på den absolut viktigaste stunden på dagen. Och ofta är ju det en person som man, inte har en relation till. Man kanske aldrig ens har träffat innan. Och det är ju lite konstigt. Så att boka in ett samtal, prata igenom det. Se till att det känns som att ni förstår varandra. Och att den här personen förstår vilken typ av vigsel som ni vill ha. Och faktiskt, jag är inte alls emot att skriva ett manus till vigselförrättaren. Och det här är ju också lite hur man är som person. För att jag kan ibland bli lite obekväm om vigselförrättaren börjar prata för fritt. Och jag inte riktigt vet vart de är på väg. För jag tycker att det här är er stund. Och jag vill att ni ska känna er trygga. Så jag tycker verkligen inte att det är något fel att styra vad vigselförrättaren ska säga. Sen så finns det ju vissa saker där som måste vara med. Men på det stora hela, om ni vill vara med och påverka vad som ska sägas och hur man ska uttrycka sig, så tycker jag att det kan vara ganska skönt att skriva ett manus. Och det kan man ju göra tillsammans med, om man har en koordinator eller om man vill ta hjälp med det, så går det. om man känner att man tycker att det är skönt, att det är väldigt avslappnat, att det är väldigt fritt, och kanske det är något som passar bättre. Men oavsett, så ta ett möte med vigselförrättaren så att ni kan prata ihop er så att det känns bra mellan er. Och alternativ, om ni känner att ni inte hittar någon som känns helt hundra, så kan man ju också göra så när man gifter sig borgerligt att ni tar en vigselförrättare som faktiskt viger er, den korta enminutersversionen, antingen i stadshuset eller bara att ni är själva med vigselförrättaren på dagen med, ja, två vittnen måste man ju ha, men man kan ändå göra det liksom inte framför alla, utan att man då gör det praktiskt. Och i princip då bara liksom skriva på papprena. Och sen på vigseln framför vänner och familj så kan man då ha en symbolisk vigsel. Men som för gästerna känns exakt som en riktig vigsel. Och då kan man ju ha precis vem som helst och vem som ni vill som viger er. För då behöver det ju inte vara, ja men, på riktigt. Så det är också ett tips att ni faktiskt, ni kan göra det samma dag eller någon dag innan. Men att man faktiskt då på själva bröllopsdagen framför alla gäster får stå där med vem, den som ni vill. Och då kan man välja någon vän eller någon släkting eller någon som betyder mycket för er och någon som ni litar på och som ni känner kommer göra det absolut bästa för er. Så det är också ett tips. Fråga nummer tre kommer här. Det är: vad tycker du är dina bästa och sämsta egenskaper som bröllopskoordinator? Och jag tyckte att det här var väldigt spännande, så jag tänker att jag börjar med det bästa. Och det som jag tror är, eller det i alla fall oftast får höra av de som jobbar med mig, både brudpar och andra leverantörer, det är att jag håller mig lugn. Alltså att jag kan lösa stressiga situationer bra, att jag inte får panik och inte stressar upp mig. Utan jag är lugn när det gäller. Och det tror jag är det bästa med mig som gör att jag passar för det här jobbet. Och jag tror att om man är en person som blir väldigt lätt stressad och nästan får kanske lite panik när någonting inte går som planerat, då tror jag att man kan ha det ganska jobbigt och kanske inte orkar hålla på med det här så länge. Jag tror att många tänker att koordinatorer är liksom kontrollfreaks, och det skulle jag säga att på ett sätt så är jag det. Jag måste ha liksom full kontroll på vad som ska hända och vara helt insatt i alla detaljer. Men om någonting går utanför den planen så håller jag mig ändå lugn och hittar lösningar för det. Och jag tror att det i alla fall är väldigt skönt för mig själv åtminstone. Och jag brukar tänka att man ska ha allting under så bra kontroll och veta hur allting är tänkt att det ska vara, för att man ska kunna vara öppen för att saker också kan ändras när det väl är dags. Vilket jag tycker är enklare om man har full koll från början. Så det tror jag är min bästa egenskap. Min sämsta egenskap som koordinator, eller egentligen någonting som jag faktiskt inte ens gör, men som jag upplever att brudpar ibland tror är min uppgift som koordinator, och som jag kan märka ibland i liksom första möten, det är att pruta. Jag prutar inte. Och ibland så hör jag, och kanske själv har sagt också, att en fördel med att ha en bröllopskoordinator eller en bröllopsplanerare är att i slutändan faktiskt kan bli billigare. Och det håller jag fortfarande fast vid. Men kanske för att man då tänker på vissa saker på ett annat sätt, eller man kanske räknar med vissa saker på grund av erfarenhet. Men jag tänker ibland att vissa nog kanske misstolkar det, att man går in och kan pruta åt brudparen. Och nu gör inte jag det, och jag är jätteglad för att jag har inga brudpar som förväntar sig det heller. Men så här, alla har en budget att förhålla sig till. Det är rimligt, och oavsett hur stor den är och vad som ska få plats i den, så har jag aldrig varit med om att det inte finns liksom någon budget alls. Så att bara för att förtydliga vad jag menar, så är det alltså inte att man inte kan hitta lösningar inom budget. Om man inte vill prioritera en sak för att man tycker att det är för dyrt, då hittar man såklart en lösning för det ändå. Men om man vill ha någonting, om man prioriterar någonting och tycker att det är viktigt, men man ändå inte vill betala för det för att man tycker att det är för dyrt, och då förväntar sig att jag ska pruta, så gör jag inte det. Och jag tror faktiskt inte heller att det är det bästa för er i slutändan. För jag tänker så här, att alla som är inblandade i ert bröllop ska vilja ge allt. Och jag tror inte att det är det bästa om någon känner att så här, nej, jag gör egentligen det här för billigt. Eller att det kan liksom skapa en stämning som då istället blir att när man då kanske fortsätter och försöker hitta lösningar på saker, det kanske kommer upp andra problem som man vill gärna att man ska vara, ja, men samarbetsvillig kring, och man kanske behöver deala kring andra saker, så blir det lätt lite motvalls. Att jag upplever att man inte är lika lösningsorienterad, och om man sen inte skulle vara nöjd med någonting så kan det också ju vara svårt att ta diskussionen om man har, ja, men de känner att man inte har gjort en bra deal. Och det är då, ja, men enligt mig inte den bästa lösningen i det långa loppet. Så det finns säkert de som älskar att pruta. Jag gör det inte, och jag tror inte riktigt på konceptet. Jag vill att alla som jobbar med mig ska känna att vi, ja, men värderar dem och deras tjänster. Och då tror jag också att de kommer vilja göra det lite extra. Och att man i slutändan kommer få mer än vad man betalar för att man liksom walk the extra mile. Så det är min filosofi. Så att om man vill boka en koordinator för att man vill ha hjälp att pruta priser, då är det inte mig man ska komma till, för det är inte där min styrka ligger. Däremot, hitta lösningar inom er budget, det är en helt annan sak enligt mig. Så det tror jag är mina bästa och sämsta egenskaper som bröllopskoordinator. Okej, vi tar en sista fråga här också. Det kommer här. Jag och min sambo är oense om hur många gäster vi ska bjuda. Jag skulle vilja ha ett stort bröllop med 200 gäster och min kille vill ha ett mindre bröllop med cirka 50 gäster. Vad tycker du är det perfekta antalet gäster på ett bröllop? Och det här kan ju vara ganska svårt att svara på, för att det kan ju ha med så många olika saker att göra, tänker jag. Och också, ja, men i olika kulturer har man också lite olika traditioner kring hur många man brukar bjuda. Så att jag kommer bara svara utifrån mig själv. Och då tycker jag egentligen inte att desto fler gäster desto bättre. Utan jag tycker ju om att lägga mycket fokus på design och på personliga detaljer. Och någonting som, ja, men faktiskt ofta är enklare om man inte är lika många gäster. Så att budgeten kanske räcker, ja, men lite längre. Man kan få lägga lite större del av budgeten på varje gäst. Så jag har haft bröllop för, ja, men 30 gäster. Och nästa sommar har jag bröllop för 350 gäster. Och det är ju väldigt olika upplevelser och väldigt kul på sitt sätt. Men jag gillar ändå känslan av en stor fest. Men att kunna vara väldigt detaljerad. Så jag tycker nog att runt 80 gäster är ett väldigt bra nummer. Det känns som en stor fest men är fortfarande intimt. Och jag tror att många kanske tänker att har man färre gäster så satsar man mindre på sitt bröllop. Att många gäster betyder storslaget bröllop. Och så behöver det faktiskt inte vara, utan ibland kan det faktiskt också kännas tvärtom. Men om jag måste välja så tror jag att runt 80 gäster tycker jag är härligt. Men sen så är det ju så att det kan vara svårt att komma överens om man har väldigt olika synsätt på hur många man ska bjuda. Så jag tycker att ni ska skriva en varsin lista på vilka ni vill ha på plats och vilka ni känner faktiskt är måsten för er att ha på plats. Och också se över er budget. Och när ni har vägt in de sakerna, då kan ni bestämma hur många gäster som ni faktiskt vill bjuda. Och det var den sista frågan för dagens podd. Så tusen tack för att ni har lyssnat. Och fortsätt gärna skicka in frågor så tar vi lite sådana här frågepoddar regelbundet. Det tycker jag känns väldigt roligt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.